Alltså det är inga dåliga människor som Jesus presenterar i den här berättelsen. Tre stycken mycket dugliga och duktiga människor som verkligen tog allt på riktigt djupt allvar. Alltså han som hade köpt åkern och han som hade köpt fem par oxar och mannen som hade gift sig. Det är egentligen goda exempel allihop. Och man kunde tänka sig att Jesus berättar den här alldeles bara för att visa på hur klokt det är att förvalta det man har tagit sig för på ett klokt sätt. Och frågan som föranleder den här berättelsen, nämligen det som mannen säger, salig den som får vara med om måltiden i Guds rike, det är ju en väldigt from fråga eller påstående, eller hur? Man kan tänka sig att det här är en väldigt gudfruktig människa som är riktigt ett gott exemplar för allihop. För han tänker på himlen och han tänker på Guds riket fastän de är på ett kalas. Ja, nu läste vi bara en del av berättelsen. Bakgrunden till den där frågan är ju denna. Jesus var bjuden på gästabudet. Och när han är bjuden på detta, och det är ett fint kalas, det är bland rådsherrarna och det är bland de skriftlärda, det är gräddan i dåtidens samhälle som han var bjuden till kalas på. Och det var inte alltid som Jesus blev bjuden till sånt folk, utan vi vet att han rörde sig väldigt mycket bland andra människor, och det var som om andra människor som drogs till honom, de hemlösa, de utslagna, de spetälska och skökor och tiggare och allt det. Men nu är han bjuden på fint kalas. Men det är ju så här att de där behövande drogs ju till honom, och så också på det här kalaset. Och så kommer en man som led av någon slags ödem, en sjukdom som samlade vatten i kroppen. Drops såg att det heter på engelska. Jag vet inte om han rent av läckte. Jag menar någonting sådär som det kan bli med, jag vet inte vad det var för slags sjukdom. Så han stör hela det här sällskapet. Och så blir de lite irriterade. För det är nämligen sabbat. Det är sabbat när Jesus är bjuden på det här kalaset. Och nu var det så här att de här rådsherrarna och de skriftlärde, de visste ju hur det skulle vara för att vara riktigt from och gudfruktig. Och då innebar det att man inte gjorde någonting annat än det absolut nödvändiga och tillåtna på en sabbat. Och det är inte säkert att det var tillåtet att bota en sjuk. Och det står faktiskt där i början av det 14 kapitlet att alla de här gästerna som är där tillsammans med Jesus, de håller ögonen på honom och iakttar honom uppmärksamt. Och nu träder den här sjuke människan in i det här sällskapet, och naturligtvis tänker de här som kan och vet hur det ska vara: aha, vad gör han nu? Och då ställer Jesus frågan om det är tillåtet att bota en sjuk på sabbaten. Och de blir alldeles tysta. De vet inte vad de ska svara. Och Jesus ger då den där berömda jämförelsen när han säger att om ett barn eller en oxe faller i brunnen, om det så är på en sabbat, drar ni upp barnet? Drar ni upp oxen? Eller vad gör ni? Och de teg då också. Vilka människor. Och när inte de har något bra svar att ge, då botar Jesus den här mannen och han går helbrejda ifrån det här kalaset. Och nu tycker man att det kunde ha räckt med provokationer från Jesus sida. Alltså, Jesu vänner, vi tycker om Jesus och älskar honom. Och tycker att när han nu någon gång blir bjuden på så här fint kalas, så borde han ju sköta sig riktigt ordentligt. Men han kan inte låta bli. För det står i Lukas berättar att när Jesus ser hur gästerna hade betett sig när de kom in till gästabudet, hur de tog de förnämsta platserna, de trängs längst uppe vid huvudändan, nära värden och värdinnan. Där tränger sig alla de här fina gästerna. Och så har de intagit de bästa platserna. Jo. Det gäller ju att förse sig om man ska få något här. Och Jesus kan ju inte låta bli, kan inte hålla tyst, utan han säger så här när han säger det här: hör ni, Och man riktigt känner hur de stelnar till när han säger: hör ni, när ni blir bjudna på kalas så ska ni inte bete er på det här sättet. Ta inte de främsta platserna. Alltså, ingen som läser Lukas 14 kan ju låta bli annat än se den här scenen framför sig. De här som visste hur allt skulle vara, de som kände sig hemma riktigt i det religiösa landskapet, hur de nu har intagit positionerna. Och hur tror du de känner det när Jesus säger så här: ta inte så för er. Utan det kan ju faktiskt hända att när världen kommer in och tittar sig omkring, så ser han att där nere, längre ner, sitter en riktig ädling, någon som jag vill premiera eller lyfta fram. Och så säger han till den där högre gästen: varsågod och stig fram. Vad gör du då som tog plats på höger sida om världen? Jo, då får du flytta på dig, det är lite skämmigt. Alltså, när de står där och känner den här atmosfären, det stelnar i luften på något sätt. Och det blir så där märkvärdigt tyst. Pinsamt. Det är då som den här mannen inte kan hålla sig. Han som ställer påståendet om Guds rike. Utan han försöker vända bort uppmärksamheten från sig själv. Från alla de som tycker att det här var ju för pinsamt. Har ni varit med om det någon gång? När det blir så där pinsamt i ett rum och man ska försöka rädda situationen. Någon som riktigt kliver i klaveret och så är det någon som griper in och liksom försöker rätta till då, rädda den här stackaren som så gjorde bort sig. Ungefär så är det faktiskt. Det är bakgrunden till det här fromma påståendet. Salig är den som får bli gäst i Guds rike. Alltså, han försökte vända hela frågan som Jesus hade lyft fram till att handla om evigheten och himlen. Men det var inte det Jesus menade. Han menade faktiskt någonting med det han sa. Han menade någonting för dem att ta lärdom medan de levde där i köttet som människa, i umgänget. Det där kan ju hända och har hänt mig när evangeliets ord, Guds ord, förmaningen, förkunnelsen, predikan eller när jag läser något, det träffar rakt på en punkt i mitt liv och jag försöker vända bort udden, för det gör för ont, för att erkänna att det här är någonting som jag faktiskt behövde ta åt mig. Det är sant att evangeliet, Guds ord, lär oss hur vi går till himlen. Den lär oss rätt lite om hur himlen går, men den lär oss hur vi går till himlen. Och den lär oss att vi hör evigheten till. Det är sant allt detta. Men evangeliet och Guds ord har någonting att säga oss redan här i tiden. Tala med varandra. Sanning. Allt som är ädelt, tänk på det. Känner igen de där förmaningarna som finns i Bibeln. Det är ju ingenting som bara är placerat till evigheten, utan någonting som vi behöver ta till oss här och nu och faktiskt ha nytta av om vi lever efter det. Ni vet att det fanns de som trodde att Jesus inte brydde sig om denna jord och värld och inte ens betalade skatt. Kommer ni ihåg den berättelsen? Det står om den i evangelierna. En av evangelisterna kommer ihåg den där historien när man beskyllde Jesus för att vara skattesmitare. Men då löser ju Jesus det med att be Petrus gå och hämta fisken, och så ligger det en penning i den här fiskens mun. Och så tar Jesus upp penningen och säger: hör ni, när det är frågan om skatten, vems bild bär den här? Jo, kejsarens. Ja, ge kejsaren det kejsaren tillhör och Gud det Gud tillhör. Så alltså, att vara skattesmitare eller att inte sköta sig i samhället, det kan ingen andlighet dölja. utan det är sånt som behöver lyftas fram och tas itu med och göras upp med. Och det finns ju väldigt många saker i det sammanhanget som man skulle kunna påminna om. Men jag tror att vi förstår var jag menar att bakgrunden till den här evangelieberättelsen som vi har läst, vad den har för lärdom att ge oss. Det ska inte komma på fråga, säger Petrus, att vi lider för vanliga oförrätters skull om vi lider. Men om vi lider för Jesu Kristi skull, då ska vi springa upp av fröjd. Men om vi lider därför att vi lever fel, ja, då måste vi ändra på beteendet. Eller hur? Det är ju rätt enkelt. Polisen nickar där nere, säger jag. Så här kraftfullt. Ja, jag har en med mig i alla fall i detta. Nåväl, nu har jag pratat nästan hela predikotiden och inte kommit till texten än. Men det ska jag strax göra nu. Den text som vi har läst. För när det här påståendet från den här mannen kommer om att det är saligt att bli gäst i Guds rike, då passar Jesus på att tala om Guds rike och om inbjudan till det gästabudet. Och det är då han berättar om de här tre alldeles exemplariska människorna. Visst är de exemplariska? Faktiskt. I och för sig kan man ju tycka att ursäkterna kan låta lite ihåliga, åtminstone de två första. Alltså han som hade köpt åkern och skulle gå se på den. Borde han väl ha gjort i förväg? Kan inte köpa grisen i säcken. Eller han som nu skulle ha köpt 5 par oxar och skulle gå ut och pröva dem nu först. Det låter också lite underligt. Men nu är ju texten lite knapphändig, så vi ska inte döma dem. Jag tror nog att det ligger ett djupare allvar bakom de här två männens ursäkter. De tre var det ju till slut. Den tredje ursäktades inte. Men de två första ursäktade sig. Jag menar att köpt en åker. Det här har vi människan som verkligen slår ner bopålarna. Som jag säger, köper radhuset, köper lägenheten, bygger villan. Det är klart att det går åt engagemang och kraft och tid för att reda ut det. Tror någon att han har tid att gå på kalas när huvudet är fullt utav hur i all världen ska han klara upp alla amorteringar, räntan på lånet? Det är ju nämligen förmodligen en människa som har köpt sin första jordbit och vet att här måste det kultiveras, det måste plöjas, det ska sås, det ska skördas om det överhuvudtaget ska kunna gå att överleva. Tror någon att man har tid att gå på kalas, hälsa och be om ursäkt? Eller han som har köpt 5 par oxar. Alltså det är inte han som sätter igång nu, den unge försörjaren, utan 5 par oxar är rätt mycket det. Sannoliken. Det är förmodligen en storgodsägare kanske. Jag vet inte om man ska jämföra honom med BST eller något sånt här. Alltså en riktig storåkare. Vi vet inte. Förmodligen fanns inte ångerveckan. Han har köpt dem. Han måste ta reda på hur det funkar och om de duger. Hälsa och be om ursäkt. Alltså vi har så mycket, och jag har redan antytt det i inledningen här, om ansvarsfrågan över vårt liv. Över det som vi har fått oss anförtrott. Att sköta det bra. Och Jesus är den som ofta lyfter fram vardagslivet här. Den tredje mannen, han som inte ens ber om ursäkt, honom tycker jag nästan är mest sympatisk. Han ursäktar sig inte. Nej, han har nyss gift sig och han går inte på kalas. Inte ensam. Nej. Utan här ser vi alltså en förmodligen ung man som vet att om det här ska gå bra så måste jag satsa allt. Om det här ska lyckas så måste jag satsa ordentligt. Annars kommer det inte att gå. Två livsvägar, så olika varann, som löper samman till en gemensam livsväg. Så mycket erfarenheter bakåt som man bär med sig. Och nu ska man leva tillsammans. Och enligt den heliga skrift så ska man leva som ett kött. Som ett. Och hur går det till om man inte satsar ordentligt? Jag är så pass gammal nu så att jag har varit med om en hel del, både själv men också sett omkring mig. Människor som ju aldrig får nog av varann under den där härliga, säger man festetid nu för tiden? Det gör man inte. Man är ihop, eller vad är man? Ja, ni vet. Alltså man får inte nog av varann. Men så har det hänt att jag har sett att så fort, nästan så fort man har gift sig, så dyker det där upp om att förverkliga sig själv. Ska inte jag få tid? Ska inte jag få utvecklas? Och så vet ni, det talas ju väldigt mycket om det. Den individualism som vi lever i, där var och en ska utvecklas alldeles eget. Och det innebär då för en del att man inte tar den här mannen i evangeliet, Lukas 14, som sitt exempel. Utan man bara tänker på sig själv. Kärlek är sannoliken att ta emot. Men det funkar inte om det inte ges. Så är det. Det är en ömsesidighet. Och det här ska jag säga, det är inte bara för nygifta. Det här är för gammelgifta. Kärleken är ett levande ting. Om inte kärleken vårdas, så dör den som annat levande väsen. Där man aldrig ger kärleken näring, så dör kärleken. Och man tror att det inte var någonting det där jag upplevde. Men det betyder kanske bara det att jag inte gav den näring som detta levande väsen som jag mottog som en gåva. Den vårdades inte. Och därför dog den ut. Det finns en underbar, vacker bild i Andra Mosebok om en gammal man som åker till ett främmande land. Han är gammal, han kanske är runt 100 år. Vi vet att hans fru är runt 80-90 någonstans kanske vid det här tillfället. När han inte är riktigt säker på om hans lilla gumma får vara i fred. Och därför så säger han till alla, det är inte min fru, det är min syster. För i hans ögon så var hon den mest bedårande som fanns. Lilla gamla gumman håller han så kär. Så han misstänker att vem som än möter oss kommer att bli förälskad i henne. Förstår ni vilken bild han hade av henne? Hur vet man det? Jo, därför att han säger ju att det är syrran. Och hur vet man att han egentligen var så där riktigt kär? Jo, det står så här att när en av de där männen som han var mest rädd för, kungen i det här landet, att han skulle bli förälskad i den lilla gumman, då får kungen se. Aha. Det är inte alls hans syster. För han tittar in i tältet där det här gamla paret bodde. Och så står det så här, att han såg hur han skämtade ömt med sin hustru. Jag tycker det är en så vacker bild. På hebreiska står det lite tydligare vad de gjorde. Men det var i alla fall så att det inte gick att misstolka. Det var inte hans syster. Gamla människor som faktiskt visar kärlek. Hörrni, om ett äktenskap ska hålla, så är det viktigt att vårda det. Detta gäller mellan makar, men det gäller också syskonkärleken i Guds församling. Där inte det ges närhet, ömhet i ord och handling, så dör till slut gemenskapen. Och vi tror inte att den finns. För när Kristus talar om Guds rike, så handlar det om livet här. Det har jag ju redan sagt. Där vårt beteende har återverkan på vår andlighet. Kommer du ihåg en solig sommardag här nere på 80-talet, tidigt 80-tal. Hela familjen var ute i Viksberg och badade. Den här måndagen som var min lediga dag gjorde jag som jag brukar göra. Jag hade en packe böcker med mig och så hade jag min egen filt. Ellen hade också en egen filt och så hade hon 5 barn. Och när vi åker hem ifrån Viksberg så säger Sofia, en av våra döttrar, de pratar i baksätet så här som barn gör, och jag tänker lite mer på det jag hade läst under dagen, för det gäller ju att förkovra sig. I varje fall så hör jag helt plötsligt någonting som gör att jag lystrar till. Sofia säger: men de var inte gifta. De var inte gifta. Och då handlade det om ett par bredvid oss på filten. Och då säger jag: men hur vet du att de inte var gifta? Vet ni vad hon sa? Jo, sa hon, de pratade ju med varann. Och då såg jag mig på boktraven och förstod att jag inte levde som jag lärde. De pratar ju med varann. Gud hjälp oss. Kärleken är ett levande väsen som ska underhållas. Jag har nyss gift mig och jag har inte tid att gå på kalas. Och han är den enda av de tre som inte säger förlåt och inte ursäktar sig. Jag tycker han gjorde rätt. Och ändå så är jag ganska säker på att ni sitter här och tänker att det var den mest konstiga predikan över den texten jag har hört i hela ert liv. För det är ju så att Jesus verkar inte tycka om de här tre männen, utan det är någonting som är fel. Vad är det som är fel? Ja, inte är det ansvaret. Inte är det det att förvaltaruppdraget är tydligt uttalat och praktiserat. Det är inte det som är fel. Något annat är det. De säger nej till inbjudan. Och då kanske man ska ställa frågan: vem är det som bjuder in? Vem är det som bjuder? När det enligt Jesus har såna ödesdigra konsekvenser att ursäkta sig och inte komma. Jo, just det. Du sa det där nere. Det är Gud. Det är Gud som inbjuder. Det är Gud som har gästabudet. Det är han som inbjuder till det han kallar för mitt gästabud. Till mitt hus. Och kära du, att säga nej när Gud inbjuder, det är allvarligt och får ödesdigra konsekvenser. Här i tiden och för evigheten. Oavsett ursäkt, oavsett vad det är för sammanhang som gör att inte du riktigt vågar säga ja. Det kan vara andra saker än jord, åkerjorden eller oxarna eller bilarna eller huset eller frun eller mannen. Det kan vara sånt. Men det kan vara annat också som gör att man säger nej. Skulle önska att du förstår vikten av att säga ja när Gud kallar dig till helöverlåtelse. Ja, till att leva tillsammans med honom. För det är ett faktum det Jesus säger, att gå ut till vägarna, stigarna, och se till att folk kommer hit så att mitt hus blir fullt. Säger jag nej, säger du nej, så går budet vidare. Guds hus ska bli fullt. Gästabudsalen ska vara fylld en gång. Ifrån alla folk och stammar och tungomål kommer en skara som ingen kan räkna för att sjunga Guds och Jesu lovsång. Den kommer att bli full även om jag säger nej. Säg inte nej när du känner att Gud kallar dig. När gör Gud det? Ja, han gör det hela tiden. Det är som om det går en ström av kallelse genom hela världen, oupphörligt. Och rätt som det är så kan det nå mitt hjärta. Den kanske nådde dig när du såg det lilla barnet här och hörde texten att Gud vet om varje människa innan hon knappast var formad. och du sörjer över att du inte har förstått att det också gällde dig, och du tycker att så mycket liv och tid har gått förspilt. Jag ska säga dig att en sån tanke är en Guds kallelse till dig just nu. Just nu. Det är inte för sent att säga ja. För det sker något alldeles märkvärdigt med en människa som säger ja och bejakar kallelsen till Guds rike. Det är som om hon börjar på nytt. Ja, Jesus säger faktiskt att hon föds på nytt. Och så blir denna nya utgångspunkt inte en bevara eller en second hand, en sekunda vara, utan det blir alldeles rätt. Kommer du ihåg den där berättelsen? Den finns i Gamla testamentet, i Jeremia, det 18 kapitlet, när profeten får gå till krukmakaren för att se krukmakaren, och han förstår att Gud har ett ärende. Och så talar Gud till profeten och säger att som det är med leret på krukmakarens skiva och krukmakarens hand, så är det med ditt liv, så är det med folkets liv. Och då ser han att kärlet som krukmakaren höll på att göra av kärl, av leran, gick sönder. Och det gick sönder i mästarens hand. Inte bredvid, utan i mästarens hand gick det sönder. Jag vet inte alls vad ditt liv har inneburit. Jag vet inte vad du har mött som har gjort att det inte blev riktigt så. Någonting var det. Det gick sönder. Men så hör och ser profeten att mästaren, som är en bild på Gud, tar leret igen och börjar forma. Det står visserligen ett annat kärl, för det gick inte att göra som det var tänkt riktigt från början. Och så kan man tänka sig, ja, men då blir det ju en andrahandsfråga, en andrahandskärl ändå, en slags sekunda istället för. Nej, är det någon som kommer ihåg vad det står? Jo, han gjorde ett kärl så som han ville ha det gjort. Är inte det bra? Fastän det inte var riktigt som plan ett, så blev det plan två. Men det blev ändå alldeles fullkomligt. För det måste det väl vara, om det är Gud som gör som han ville. Säg ja när kallelsen når dig, som den kanske gör i en sån här gudstjänst. Ibland är vi lite rädda för att höra Gud kalla. För ni vet, det är med vår själ och genom vår själ som Gud vill nå oss. Och vår själ kan liknas vid ett vatten. Ibland vill vi hålla det där vattnet i rörelse, för vi är så rädd för stillheten. Vi är så rädd för att den ska återspegla himlen. Och är det himlen som återspeglas i min själ? Och därför så skyndar vi vidare utan att våga bli stilla. Det behöver du bli i en bön. Så att mitt hus blir fullt. Hur svarar du på den här kallelsen? Ja, inte genom att förstå hans visdom. Så här skriver Erik Axel Karlfeldt i en liten dikt: det är din närhet som gör trygg min stig. Det är din närhet som gör trygg min stig. Och jag är glad att Karlfeldt inte skrev: det är din visdom som gör trygg min stig. Det är din kraft som gör min stig trygg. Utan det är din närhet. Du behöver inte förstå allt, behöver inte kunna allt, men du behöver leva nära Jesus. Jag har en liten lapp, jag kanske har visat den förr, jag gör det igen. Ser ni det här lilla brevet? Det kom i ett stort kuvert. Det är alldeles anonymt, kom för kanske 3-4 år sedan till mig. Jag sparar det i min predikobibel, för jag tycker det är så bra. Det är ett sånt där brev, vet ni, som en gammal, hon är 82 år när hon skrev det här, och det är alldeles fulltecknat runt om, så ibland får jag göra så här för att läsa. Och så står det så här från denna för mig okända människa: jag bad, Gud som haver 1945. Jag hade ingen tanke på att bli kristen. Men hon bad Gud som haver. Och så skriver hon: men jag blev född på nytt den 3 november 1945. Alldeles mätt av frid. Jag blev döpt i vatten 1946 och döpt i den heliga ande samtidigt. Var inte det bra? Den där lappen ska jag ha kvar tills Herren hämtar mig hem. För den säger något väsentligt. Jag bad Gud som haver, hade inte en tanke på att bli kristen, men jag blev född på nytt. Det är som om han fanns där och bara väntade på chansen att låta henne få känna sig omsluten av Guds riket. Herre, tack att du är här. Du som kallar oss i kärlek. Tack för bibeltexten som Hanna Sara läste i början, om den stora bröllopsfesten dit vi alla är kallade från denna jord och värld. Och tack att vi redan här kan få ta emot det och vara så omsluten av det ljuset som utgår ifrån dig själv och i din härlighet, så att vi lever i det redan här, mätt av frid och närhet till dig. Herre, nu ber jag för den som ännu inte har tagit emot kallelsen och sagt sitt ja. Men Herre, jag ber också för oss som har så många ursäkter för att tjäna dig med vår vardag. Herre, du vet att det är så många saker som hindrar oss från att göra din vilja. Förlåt mig, förlåt oss Gud. Och ge oss modet att gå när du kallar. Vi tackar dig för att du låter det ske genom den heliga andes kraft och ljus. I Jesu namn. Amen.